Hej, vad roligt att du hittat till vår podd. Det här är alltså The Best of Hope Morgon. Och oss kan du lyssna på varje vardag mellan 7 och 9.
Och här kommer då en repris. Och god morgon säger vi till er där hemma. Det är ju Hope Morgon du lyssnar på. Och vi älskar ju att prata om vad Gud gör idag. Och gillar ju att prata om med människor som har erfarenheter av att Gud gör saker idag. Så idag har vi en gäst med oss. Och vi säger hej och varmt välkommen till Mikael Grenholm. God morgon,
hej.
Mikael.
Hej. God morgon, tack så mycket.
Och vi har ju berättat lite att du bland annat att är en författare, med att du har skrivit lite böcker och så. Men vill du presentera dig lite för lyssnarna så att vi får koll på vem du är?
Ja, precis. Författare och föreläsare. Lärare i kyrkohistoria på ALT, alltså Akademi för ledarskap och teologi. Och sen så har jag varit pastor med min fru Sara för en församling i Uppsala som heter Mosaik. Vi har klivit av det pastorskapet nu i december bara. Men vi är fortfarande med i församlingen, jag älskar den församlingen. Och i övrigt så har vi 2 söta kattungar, Nudel och Strudel. Och jag tycker om att äta frukt och engagera mig i debatter. Vi har en podcast också, Jesusfolket heter den. Den är värd att lyssna på.
Vi har pratat om, eller jag och Nell har pratat emellan oss, att du verkar göra väldigt många olika saker. Att du har ju en blogg, eller hur? Du skriver
precis.
Väldigt mycket och på ett sätt en opinionsbildare kan man väl nästan kalla dig, va?
Jajamän.
Det är ju kul för att er som har lyssnat mer så vet ju ni att jag faktiskt pluggar ALT. Så jag har ju faktiskt Mikael nu som lärare i kyrkohistoria. Så det är ju faktiskt väldigt, väldigt roligt måste jag ändå säga. Jag tycker att det är en fantastiskt spännande kurs och vi pratar ofta här i radion om saker som jag lär mig där. Så att här har ni alltså honom som lär mig vissa saker.
Och som är vår källa då, så mycket vi säger och drar slutsatser ifrån.
Just det, ni får skylla på mig.
Ja. Men jag vet också, det ska vi inte gå in jättemycket på nu, men jag vet att du håller på med en ny bok också nu. Vill du teasa lite om den?
Jag skriver en bok om språkmirakler. Och när människor talar eller förstår språk de inte har lärt sig. Och oftast tar det sig uttryck att man talar i tungor, som är en biblisk nådegåva. Och medan det vanligtvis är på ett språk som ingen förstår, ett bönespråk, så finns det flera tillfällen när människor hävdar att de har talat i tungor på hebreiska, finska, latin, singalesiska, urdu och flera språk. Så jag håller på att samla ihop sådana fall och har lyckats samla ihop ganska många än så länge. Så det är jättespännande.
Du har ju författat författat flera böcker, Mikael. Men du ska få berätta om en av dina böcker då som heter Dokumenterade mirakel. Vill du ge oss lite bakgrund? Vad fick dig att börja skriva den här boken?
Alltså jag har alltid varit fascinerad av mirakler sedan jag blev kristen. Jag blev kristen vid 15 års ålder och öppnade Bibeln och såg att det var inte bara Jesus utan även hans lärjungar som gick runt och botade sjuka på övernaturliga sätt. Och jag tänkte, oj, finns det här tillgängligt fortfarande? Va? Så då började jag leta efter exempel och det var väldigt tidigt som jag kände så här, ja, men vittnesbörd är ju häftigt och uppmuntrande, men går det att faktiskt dokumentera vetenskapligt att någonting har hänt. Så jag satte igång och började leta upp sådana här fall redan för 10 år sedan. Och jag är lite av en evangelist både i min församling och en organisation som heter Reach som driver Pankokkyrkan. Så jag har varit ute och berättat om Jesus för tusentals människor det senaste decenniet. Och det är ganska ofta sådana här frågor dyker upp. Okej, om det kan ske mirakler, vad finns de vetenskapliga bevisen för? Kan man peka på läkarjournaler? Och jag hade hittat ett gäng sådana exempel, men de var väldigt svårtillgängliga, så det fanns i böcker som antingen var rätt så gamla eller som var dyra eller svåra att få tag på, och allt var ju på engelska. Mm. Nästan inget fanns på svenska som liksom just utgick från läkarjournaler och försökte med hjälp av vetenskap visa att det här faktiskt händer. Så då tänkte jag, men då tar jag och skriver en sån bok. Så 2019 så kom Dokumenterade mirakler ut på Sjöbergs förlag. Mm. Innehåller över 50 exempel på tillfrisknande som sker i samband med bön som saknar vetenskaplig förklaring. Mm. Enligt om läkare som undersökte tillfrisknande från början, plus ett gäng läkare som jag konsulterade. Så innan manuskriptet gick till förlaget så gick det runt till ett gäng läkare jag känner som också fick kolla igenom det och kunde säga, ja, vi kan inte se någon naturlig förklaring till det här.
Ändå härligt initiativ att när du ser ett problem och känner här finns det ett behov, att du bara tar tag i det i egna händer och så kör du. Ändå väldigt, väldigt.
Ja, jo, absolut. Allra först kollade jag om det fanns någon mer som var intresserad av den här boken, för annars hade det varit rätt värdelöst att liksom ägna ett år att skriva något som ingen läser. Men det visade sig att det var ett jättestor efterfrågan på det här. Det var många som verkligen ville det här och många som liksom förhandsbeställde det. Mm. Redan innan boken var skriven så skickade de liksom 300 kronor och sa ge mig en bok när den är klar. Så det var fantastiskt att liksom, ja, men kunna få den möjligheten att verkligen gräva ner sig i det här och göra det som ett jobb. Och det var då jag tog beslutet att jag tar och blir författare. Det är en trevlig sysselsättning. Mm.
Hur har människor då som du träffar när ni är ute och bjuder på kaffe på stan, alltså människor du inte känner som inte har en tro, när du berättar att det är du som har skrivit den här boken och berättar om boken, hur har responsen varit då i jämförelse med hur det var tidigare?
Alltså, de blir jättenyfikna. Det som är trevligt med att vara författare är att folk alltid, åtminstone hävdar sig, blir väldigt intresserade av det man har skrivit. Nej, men det är lite exotiskt och häftigt. Bara, har du skrivit någonting om det här? Och som jag sa, alltså det var väldigt tydligt både bland kristna och icke-kristna att det var många som ville se det här och som är nyfikna. Och ofta kan jag också ge några exempel. Så en person som jag ofta berättar om är Jens Sjöström som var fotbollsspelare som blev tacklad och trodde först att han hade fått en hjärnskakning, men det var en hjärnskada. Så han var tvungen att sova 12 timmar varje natt. Han kunde inte kolla på tv, han kunde inte lyssna på musik eller någonting, för han hade en sån extrem hjärntrötthet. Vårdades på neurorehab i Umeå på Norrlands universitetssjukhus. 5 specialistläkare vårdade honom och de sa att han kommer aldrig få tillbaka den hjärnkapacitet han hade innan, vilket innebar bland annat att han aldrig skulle få spela fotboll igen. Mm. Men han blev helt frisk 10 månader efter insjuknandet. Och det häftiga var att hans vän Lydia som var med i hans församling var liksom övertygad om att idag kommer Jens bli frisk, idag kommer Gud hela honom. Så hon smsade till honom, Jens, idag är det din dag, kom till kyrkan så blir du helad. Mm. Och Jens kunde inte komma till kyrkan den dagen, så han svarade, tack för omtanken, jag kan inte komma. Och hon svarade, det gör ingenting, det är inte kyrkan som helar utan det är Gud som helar. Mm. Och sen så helt plötsligt, ungefär 3:30 på eftermiddagen så blev han helt frisk, alla hans problem och symptom försvann helt och hållet. Och det visade sig att det var vid samma ögonblick som Lydia hade suttit och bett för honom i kyrkan. Han var inte ens där. Men han blev frisk exakt då. Och hans läkare kunde inte ge någon vetenskaplig förklaring till det här. För de hade ju förutsatt att han skulle ha den här hjärnskadan för resten av livet. Det var inte en hjärnskada man kunde bli frisk ifrån. Men han blev det ändå. Mm. Och alltså så här, när jag berättar sådana här fall för människor. Många blir ju paffa. De har aldrig hört talas om något sånt här. Och tänkte liksom att det där med helande berättelse, det är bara långt bort. Där man inte kan verifiera det, och det är min mammas kusins sportsprungas katts nya ägare som har varit med om det. Men det här handlar ju om sånt som faktiskt har hänt i vår närhet, där läkare har verifierat att det har skett och det finns ingen naturlig förklaring.
Mm. Oh, wow, det är så otroligt spännande och så fantastiskt också. De som inte tror på Gud, som ändå läser de här berättelserna och hör de här exemplen, finns det folk som ändå har motargument emot det, som fortfarande har svårt att tro det, och vad är det i så fall de hävdar gör att de inte kan tro på det?
Men de flesta av bokens kritiker, det är de som inte har läst den.
Ja.
Så de ser titeln och säger, nej men vetenskap och mirakler, det går inte upp, du är dum i huvudet. Men sen så finns det några lite mer seriösa artister som åtminstone har läst boken och fortfarande är kritiska. Den vanligaste responsen hos dem, det är att läkare är människor som begår misstag likt alla andra. Så när läkare säger att här finns det ingen naturlig förklaring, då gör de en felbedömning, för det finns en naturlig förklaring, de har bara inte hittat den. Och det tycker jag är en väldigt svag invändning, och intressant nog så placerar det mig som kristen på vetenskapens sida, medan då ateisten måste ifrågasätta läkarvetenskapen när den gör dessa bedömningar. Så antingen måste man säga att läkarna är så inkompetenta att de inte begriper någonting och gör aldrig några korrekta uttalanden, och så långt det vill få liksom villiga att gå. Men det är lika stort problem att säga okej, okay, men läkare överlag, de gör korrekta bedömningar och vi ska lyssna på dem när det är pandemi och så vidare, men när de säger någonting som får det att låta som att Gud finns, då har de fel. Då ska vi inte lyssna på dem. Och det blir väldigt inkonsekvent.
Mm.
Då använder man ju inte läkarnas expertkunskap som en auktoritet överhuvudtaget, utan då har man redan på förhand bestämt sig för att mirakler inte finns. Och alla läkarutlåtanden som går emot den teorin liksom avfärdar man. Och det är godtyckligt. Det är liksom inte ett seriöst sökande efter sanning, utan det tror jag snarare är en konsekvens av att man redan har bestämt sig för att mirakel inte finns. Och sen ska man anpassa verkligheten efter det.
Mm. Ja, alltså jag älskar det här, Mikael. För det är ju verkligen så. Det är det vi uppmuntrar er där hemma mycket. Att testa. Sök sanningen. Ställ frågor. Fundera. För är det sant? Eller sanningen? Den tål att ifrågasättas. Och den håller. Det är ju en sak att läsa om mirakel. Eller läsa om Guds ingripanden på olika sätt. Men har du också upplevt det själv? Eller till exempel som du nämnde tidigare när du var ute på stan och mötte människor. Har du fått se Gud verka även där på nära håll?
Ja, absolut. Och det är otroligt tacksam för. Alltså, det är nog väldigt stort när man upplever Gud göra något mirakulöst i ens liv. Och första gången jag liksom blev åtminstone medveten om det. Jag tror Gud kanske verkade i mitt liv redan innan jag fattade att han gjorde det. Men det var när jag blev kristen vid 15 års ålder. Det var efter att jag hade haft en period av dödsångest. Jag hade liksom en ateistisk världsbild i yngre tonåren, vilket är en väldigt pessimistisk världsbild. Och jag blev väldigt rädd för döden och insåg att jag kommer inte undfly döden och så vidare. Men så en söndag när jag skulle till kyrkan för att fylla i min kvot inför konfirmationen, som jag mest var intresserad av för att man skulle få presenter, då tog jag till mig av budskapet, vi tror på de dödas uppståndelse och ett evigt liv, så om Gud finns då kan han rädda mig från döden. Men jag ville ju veta att Gud faktiskt fanns, jag ville inte bara läsa om honom eller höra andra prata om honom, jag ville möta honom personligen. Så jag knäböjde i mitt rum en kväll och bad i 20 minuter säkert. Gud, låt mig få se dig. Jag vill möta dig. Jag vill se dig själv. Och efter det, när jag la mig för att sova och slöt ögonen, så såg Jesus framför mig. Och det riktigt häftiga med det där var att det pågick i över ett år. Så varje gång som jag la mig för att sova och jag slöt ögonen, då såg jag det klassiska Jesus ansiktet, långt hår och skägg, samma look som jag själv strävar efter, framför mig, om igen. Och det var så otroligt starkt, och först kopplade jag inte att det hängde samman med min bön, men sen insåg jag det, ja men genom Jesus så får vi faktiskt se vem Gud är, vi får möta Gud. Det var en fantastisk mirakulös upplevelse.
Wow.
Men sen så upplevde jag också många saker när jag var i Sydafrika. Har vi tid att berätta om, ja, Sydafrika också? Jag var där 2013, åkte dit för att skriva C-uppsats i utvecklingsstudier om hur tro på mirakler påverkar bistånd och utvecklingsarbete. Och det var finansierat av SIDA, Sveriges biståndsmyndighet, för att jag skulle undersöka det där. Och då hade jag förmånen för att uppleva mirakulösa saker där också. Jag var med när vi bad för en kille som hade en allvarlig synskada. Han blev bländad av helt vanligt dagsljus. Så han levde som Batman. Han var bara vaken på natten. Och sen på dagen så liksom var han inne i ett helt mörklagt rum och sov. Och det innebar ju att han fick knappt träffa andra människor. Han led väldigt mycket av det där. Men vi bad för honom, och efter det så kunde kunde han se normalt i dagsljus utan problem. Jag var också med om när vi deltog på ett bröllop. Ett riktigt långt afrikanskt bröllop. 8 timmar tog bara själva liksom bröllopsceremonin. Så efter 2 timmar, jag insåg att vi bara kommit till liksom punkt 3 av 20 på agendan. Så tänkte jag, okej, jag tar med en bit mat. Så jag gick ut, tog med en stor tallrik fantastisk vegetarisk sydafrikansk mat. Sitter där och så kommer en gigantisk man fram till mig och börjar prata med mig. Och han frågar vad jag heter, vad jag kommer ifrån. När han hör att jag är från Sverige så lyser han upp. Han blir superglad. Det visar sig att den här mannen kallas för Prophet David. Han kallas liksom för profeten i den här byn. Och han hade sett en syn 9 månader tidigare. När han såg en ung vit kille som satt utanför ett bröllop och åt mat. Och Gud sa till honom, den här killen är från Sverige, honom ska du prata med.
Nej.
Så det var därför han blev så glad när jag sa att jag är från Sverige. Då förstod han, nu har den här synen slagit in. Och sen så den kvällen så kom han dit jag bodde och fortsatte profetera över mitt liv. Och sa väldigt många uppmuntrande saker och skarpa saker in i mitt liv. Så det är några exempel på mirakulösa saker jag har erfarit.
Mm. Det här är så, wow. Det är så häftigt, och jag tänker också för dig där hemma, det här är ju tillgängligt för dig. Tänk nu att Mikael bad till Gud, visa dig för mig, och så fick han se Gud och också att han kan fortsätta visa sig, visa vem han är. Det är super, super häftigt. Men nu, för någonting som vi också brukar ibland fråga, det är ju det här då den här personen hörde från Gud om dig. Nu var ju det här några år sedan. Kan du tycka att det stämmer? Alltså överensstämmer det med vad du har sett efter?
Ja, en sak som han sa var doktor, doktor, doktor. Tänker du bli doktor, sa han. Så, nej, jag tänkte liksom att han menade läkare. Så bara, det har jag inga planer på. Jag har 2 bröder som är läkare, men jag tycker inte vi behöver en 3:e broder som är det. Det jag kopplade till direkt, det var att mitt liv hade kännetecknats av läkare, och det sa jag till honom, för att själva anledningen till att jag var i Sydafrika var att jag 9 månader tidigare, alltså samtidigt som han hade den här synen, åkte in akut till sjukhuset på grund av hälsoproblem, och för att göra en lång historia kort, det innebar att min ursprungliga plan att åka till Mozambik och göra uppsatsen där funkade inte, för att jag blev för känslig mot malaria. Och malaria finns i Sydafrika också, men det är betydligt ovanligare, i synnerhet på sommaren som är deras vinter. Så det var själva anledningen till att jag var i Sydafrika, att liksom så här, av hälsoskäl. Sen när jag kom tillbaka till Sverige och berättade om det här, då sa min pastor Hans, nu har jag varit hans pastor istället, för jag har liksom bytt platser, men då var han min pastor, och han sa, men Mikael, det här innebär ju att du ska doktorera. Och jag tänkte, nej, nej, aldrig i livet, aldrig i livet. Men bara för några dagar sedan så fick jag besked från Lunds universitet att jag är föreslagen att bli antagen som doktorand i kyrkohistoria där.
Men wow!
Så med åren så har Gud även förändrat mitt hjärta. Och det är möjligt att det var kanske det han talade till mig om redan då i Sydafrika för, vad blir det, 9 år sedan.
Och det här, om man har sett mirakel men också undersökt, kan mirakel ske och hittar det sker. Oj, 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 det här gör ju ändå kanske någon form av effekt på dig personligen, tänker jag, Mikael. Hur skulle du beskriva det själv? Vad gör en upplevelse av Gud, eller när man ser att han är på riktigt? Hur påverkar det ens liv?
Mitt liv har påverkat otroligt mycket. Så jag började då redan vid 15 års ålder när jag hade tagit steget att följa Jesus. Han visade sig för mig. Så började jag förstås läsa i Bibeln om honom. Började med evangelierna och möttes genast av väldigt radikal undervisning av hur han vill att vi ska leva. Bergspredikan med älska era fiender, vända andra kinden till, samla inte skatter på jorden, ge allt till de fattiga. Först så tänkte jag att oj, 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 det här går väl inte. Men sen så, samtidigt med att jag läste Bibeln så upptäckte jag mer och mer liksom hur det såg ut i världen. Jag minns i synnerhet en eftermiddag när jag först läste i Aftonbladet att det fanns 1 miljard människor som levde i extrem fattigdom, vilket då definierades som mindre än $1 om dagen. Och det var liksom samma eftermiddag som jag sen tog fram Bibeln och så läste jag om Jesus undervisning om att ge till de fattiga och att leva enkelt. Och då satte jag upp 2 och 2, att men det här är ju det världen behöver. Så jag tog väldigt tidigt beslut att jag själv skulle leva enkelt, leva miljövänligt för att inte ligga andra till last, inte leva på andra människors bekostnad, och börja engagera mig både praktiskt i Stadsmissionen i Uppsala och för andra liksom organisationer, även biståndsorganisationer som Diakonia engagerar jag mig i och hjälpte dem för att samla ihop pengar och uppmärksamma människor på globala problem som ett resultat av mitt lärjungaskap. Och sen efter några år så insåg jag att ja, men de här globala orättvisorna som Jesus vill att jag ska engagera mig för, de kommer ju hit ibland i form av flyktingar. Det är människor som flyr från krisdrabbade länder där det är krig, där det är naturkatastrofer, och så hamnar de här. Så då så började jag engagera mig för flyktingar och så upptäckte jag, ja, men Bibeln talar ju massa om det också. 3 Mosebok 19, älska invandraren som dig själv. Så det var också liksom en väldigt naturlig del av mitt lärjungaskap, att hjälpa flyktingar, leva enkelt och miljövänligt och hjälpa fattiga människor.
Ja, men det är ju lite annorlunda, tänker jag, mot hur man i snitt lever i Sverige. Alltså det här du beskriver. Det skiljer ju sig ganska mycket. Upplever du att det är lätt att leva efter de besluten du har tagit? Eller hur ser det rent praktiskt ut? Har det varit obekvämt för dig att ta de här stegen?
Det har inte varit allt för obekvämt. Alltså jag har känt mig väldigt motiverad av det Jesus säger. Och jag har också hittat vänner och ser det mer även en fantastisk fru som har samma hjärta. Och liksom när man kan göra det tillsammans så blir det mycket enklare. Vi håller nu på att leta bostad för att starta en kommunitet med några ytterligare vänner. Så vi vill bo tillsammans flera stycken kristna i en enkel, Jesus-centrerad gemenskap. Där det förhoppningsvis blir ännu lättare att vi kan leva på ett sätt som ju globalt inte är så liksom extremt, och historiskt har det inte heller varit så extremt att leva enkelt och man återanvänder allt och så vidare. Men det har ju blivit ovanligt, alltså bara de senaste 50 åren i och med konsumtionssamhället. Och vi tror inte att konsumtionssamhället kommer bestå särskilt mycket till vad vi än tycker om det, va? Utan någonstans handlar det om att modellera ett sätt att leva som är mer i linje med det Bibeln beskriver, också mer i linje med liksom, ja, hur det behövs för att vi ska kunna ha en mer rättvis värld överhuvudtaget.
Jag tänker en annan stor grej nu som är det många pratar om och det som händer i världen, det är ju kriget i Ukraina, mellan Ukraina och Ryssland. Och jag tänker på det här du sa, som Jesus sa, om att älska sina fiender. Hur har det varit att ha den utgångspunkten i en sån här utmanande period?
Ja, så jag har blivit stärkt i övertygelsen att det Jesus predikar i bergspredikan, det är vad världen behöver. Alltså det som sker i Ukraina just nu, det är ju att många kristna dödar andra kristna. Så alla ryssar och ukrainare är inte kristna, men väldigt många är det. Och jag tror inte någon kan säga att yes, så här var det Jesus tänkte det, va? Utan det är en enorm tragedi som har politiska orsaker, ekonomiska orsaker. Och det som jag har blivit väldigt uppmuntrad i, det är att alltså, de icke-våldslösningar som faktiskt används i Ukraina när civilbefolkningen gör motstånd genom att helt enkelt vägra samarbeta, genom att på olika icke-våldsliga sätt sätta käppar i hjulet för den ryska krigsmaskinen. Det verkar ha väldigt stor effektivitet. Och samma sak kan man se i flera studier som har gjorts på icke-våldsmotstånd. Så det kom en studie 2012 av en forskare som heter Erika Chenoweth som jämförde hur har det gått för icke-våldsliga motståndsrörelser som inte sitter liksom med armarna i kors och inte gör någonting, utan de ägnar sig åt strejker och de försöker liksom sätta käppar i hjulet för auktoritära regimer, men inte genom att döda. Hur har de lyckats jämfört med rebellrörelser eller liksom våldsamma rörelser som också sätter sig upp mot en auktoritär regim med vapen? Mm. Och svaret är att icke-våldsrörelsen har varit dubbelt så effektiva. Och det tycker jag är en fantastisk uppmuntran. Men Jesus pekar på en väg som inte är naiv och liksom det bara gäller i himlen. Jag har aldrig fattat det, liksom att sådär, det Jesus undervisar oss om, det skulle bara gälla när vi har dött. It doesn't make any sense. Utan Jesus pekar på något konkret som faktiskt fungerar, för att det handlar fortfarande om att göra motstånd. Det han uttrycker till exempel då i bergspredikan om att om någon begär dig om din tunika eller liksom din klädnad, ge honom manteln också. Det är liksom ett icke-våldsligt sätt att demonstrera att här sker ett förtryck, här sker en orättvisa på ett väldigt kraftfullt sätt i den kulturen. Och det liksom pekar på kreativa sätt att utmana onda makter, men som inte spelar på deras planhalva. Som Paulus uttrycker i Romarbrevet 12, besegra det onda med det goda. Försök inte liksom släcka eld med eld, utan ta er in andra vägar. Och det är något som jag tycker att, eller som jag är övertygad om att Gud vill hjälpa oss med.
Men då rent praktiskt, alltså hur kan man göra då som svensk idag? Om man då vill gå i linje med det här du beskriver. Men det är ju inte i vårt land framförallt som det händer. Hur kan man göra då för att fortfarande inte vara passiv?
Nej, men verkligen, alltså väldigt mycket av konflikter kan förhindras innan de utbryter. Och där så tycker jag till exempel att vi behöver stärka de relationer vi redan har i den internationella kyrkan och stödja till exempel demokratiska krafter i Ryssland. Det pågår ju jättemycket icke-våldsligt uppror i Ryssland just nu. Tusentals människor som protesterar mot det som sker där. Och det är krafter som behöver stödjas. Men sen också förstås att hjälpa dem som nu flyr från Ukraina. Jag har själv arrangerat en insamling till förmån för Ukraina. Det är ju också en otroligt viktig del av det här. Och sen så sker det lite spännande saker tycker jag med hackers som försöker liksom sätta käppar i hjulet för Putins regim genom att hacka sig in på hemsidor och blottlägga känsliga uppgifter och sånt där. Och det är ju också ett sätt som kanske inte är, vad ska man säga, ortodoxt eller vanligt. Men det är ett icke-våldsligt sätt att göra motstånd. För som sagt, även det Martin Luther King demonstrerade var ju att som efterföljare till Jesus som tror på liksom icke-våld och fiendekärlek, så handlar det inte om att lägga sig platt inför förtryck, utan det handlar om att göra motstånd och kanske till och med göra saker som är olagliga i civil olydnad. Men man gör det inte på ett sätt som skadar någon annan, utan man kan utsätta sig själv för risk för skada eller till och med död. Martin Luther King blev ju till och med mördad. Mm. Men man gör det inte på våldspremisserna, att liksom man ska möta våld med våld, utan det finns en kraft i att tänka kreativt och göra det på ett annorlunda sätt så att de som vill använda våld blir avväpnade helt enkelt.
Mm. Spännande också det här du sa om den forskningsrapporten, att det var dubbelt så effektivt. Det
är jättespännande.
Det är jättebra argument.
Och det är ju verkligen ingenting som lyfts särskilt mycket, utan ofta så, om man tänker den pacifistiska rörelsen, är ju väldigt, många väldigt kritiska till för att de inte tycker att, men också jag tror att det handlar om ett missförstånd, att man kanske tänker att det handlar om att lägga sig platt, men att hitta andra sätt att göra motstånd, men bara inte på samma planhalva. Men det är ju väldigt intressant just den forskningsrapporten. Och vi ska...
Nej, men verkligen, och förlåt.
Nej, kör.
Nej, men jag ska bara säga att det finns en jättehärlig organisation som heter Christian Peacemaker Teams, som åker ut till konfliktområden Så de duckar inte, de lägger sig inte på mattan. De åker till konfliktområdena och finns där på plats och stärker demokratiska rörelser, stärker fredsrörelsen, men de vägrar använda våld. De har skyddsvästar så att de klarar sig lite bättre om de blir utsatta för våld, men de använder inte våld själva. Och sånt tror jag väldigt mycket på.
Väldigt inspirerande och så intressant. Och vi ska ju avsluta den här intervjun alldeles strax. Är det någonting sist, något sista du hade velat skicka med till de som lyssnar idag?
Jag skulle vilja skicka med att om du som lyssnar inte har upplevt mirakler själv, om du inte har tagit steget att följa Jesus, testa för allt i världen. För mig så var det en väldigt enkel bön, en väldigt ärlig, ihärdig bön, men ändå väldigt enkel bön som vem som helst kan be, som satte igång en resa som helt och hållet förvandlade mitt liv och som varit så fantastisk. Mm. Så vem som helst kan få uppleva Gud, vem som helst kan uppleva det mirakulösa, och det allra största mirakel som Gud kan ge, det var den anledning som gjorde att jag började söka honom från första början. Det är att han kan befria oss från döden. Han kan befria oss från lidande. Han kan befria oss från ondska. Och det miraklet, det uppståndelsemiraklet som väntar alla som följer Jesus att uppstå precis som honom, det är det mest fantastiska som existerar.
Mm. Wow. Tack så jättemycket, Mikael. Det har varit en förmån att få ha med dig här och hoppas du får en fantastisk dag.
Ja, detsamma. Tack så mycket.
Tack för att du har lyssnat på vår podd. Följ oss på Instagram där vi heter hope.morgon. Och kontakta oss gärna om du har några frågor eller själv har något att berätta. Ha en bra dag, vi hörs snart igen.